Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Nu spelar jag in i världens mest ekande hotellrum. Spelar du in?
Och jag spelar också in i ett hem med en hund hem. Och ett massa barn.
Ja, så kan det vara. Karin, vi ska säga att det här avsnittet är inspelat för några dagar sedan. Det är några dagar gammalt på grund av olika resor och saker som händer. Så jag lägger till sig lite innan det släpptes, men så får det vara. Hur ser det till annars då?
Det är bra. Jag har det ju en sån där bra start, tänker jag. Jag tycker om den här, jag startar alltid min vecka på ett sånt där skönt sätt numera. Jag har liksom lyckats förhandla mig till det. Det har jag berättat om förut, om min liksom schemafria dag som jag har i veckan. Så jag har liksom fått undan 60 hemtentor som alla har fått respons och sånt där. Man känner sig så jävla bra när man har gjort det.
Jo, men för det går att ta på, eller hur? Det är lite som på somrarna när jag går och rensar ogräs på odlingslotten. Vi är 4 stycken som delar på en odlingslott och de andra fattar inte riktigt varför jag gillar ogräsgren. Men jag tror det har precis med det att göra som vi pratar om nu, nämligen att det är så himla påtagligt. Bara, här är det rent, här är det inte rent. Här har jag varit, här är det inte varit så. Det finns inte så många sådana punkter i vårt jobb. Nej. Då får man ta de som finns.
Och det där, nu har jag tryckt på send. Alltså så här, nu har jag skickat tillbaka en till. Och sen är det slut.
Exakt.
Och hur har du det?
Jo då. Jag har det ganska bra. Jag är på iväg på facklig utbildning. Ombudsutbildning om alla möjliga olika saker. Om så här, vad gäller om medbestämmande lag och arbetstidsavtal. Och sådana här grejer. Så att det är bra grejer ändå för att skapa bra förutsättningar. Liksom för att göra bra jobb för sig själv och sina kollegor. Men det är ju ändå lite så att jag någonstans liksom saknar klassrummet. Någonstans. Det är, så är det ju.
Ja.
Jag är en person som vill var där så.
Ja, jag har ju sagt upp mig från mitt fackliga uppdrag som jag haft i många år. Ja. Jag gjorde det i höstas.
Jag orkar inte med.
Ja, men det var ju så. Jag var ju facklig representant. Alltså jag har varit det så länge och så till slut bara kände nej, jag orkar inte. Och en av de jobbiga sakerna tyckte jag med att vara facklig representant, det var ju inte att ta strider mot chefer. Det har jag inga problem med alls. Det var alla de här jävla utbildningarna man skulle gå på.
Just. Nej, men jag förstår det. Jag är ändå kategoriskt någonstans varit såhär, nej, men jag behöver inte gå på det här. Jag vet inte riktigt det där. Så. Men så är jag någonstans ändå känt att liksom, jag är skyddsombud, jag är arbetsplatsombud, jag driver ändå mycket sådana grejer. Och även om man kan komma överens om saker med sin chef så är det ändå bra koll på så här, lagar och regler och hur man vill ha koll på saker och vad man vill få ut och så.
Ja.
För att det ska bli så. Så det känns, det är ändå på något sätt väl investerad tid, men det finns mycket man skulle vilja göra. Men nu som helst, det var så här, vi satt och diskuterade om liksom profession och vad är en profession och vad är professionellt och allt det där. Och då började jag tänka på en sak som du och jag pratat om ganska många gånger förut faktiskt i den här podden. Men lite på ett annat sätt, nämligen det här med autonomi. För någonstans har vi ju pratat om det som att så här, det har dykt upp som en grej där en del makthavare som inte riktigt får ihop sina grejer bara tänker så här, nej, men det här kan vi lösa på skolan, det kan lärare lösa. Gudarna ska veta att facken har varit sådana när de har liksom förhandlat det senaste avtalet och man bara, nej, centrala lönereformen. Nej. Lön kan vi fundera lokalt. Ja, men det här stora arbetsmiljöproblemet då. Nej, men det kan vi fundera lokalt. Så. Där man liksom har stor tilltro till skolledare och liksom arbetsgivare och så på närmst längst ut i verksamheten. Och så funkar det för lärare också. Vi får ta sån skit ibland med. Vi har pratat om de här allmänna råden för betyg och betygssättning exempelvis. Där man säger att lärare kan bestämma lite hur vi ska ha vilken dokumentation som behöver föras. Det kan vara lite si så, det är inte så himla noga. Och man blir bara såhär, ja, men paus. Vad ser som rättssäkerhet? Vad har vi för liksom så? Vad har ni på det? Den grejen. Men jag har ändå varit såhär, nej, men det är nog bra att det finns lite styrning. Men så har jag ändå tänkt lite idag när vi har haft med diskussionen att alltså utan autonomi så är ju inte läraryrket en profession. Är du med på vad jag tänker? Alltså det behöver ändå finnas delar av det också. Och då blir jag så här, hur går det här ihop? Vart finns balansen i det här?
Ja, liksom? det här är ju den svåraste av balansgångar skulle jag vilja säga.
Ja, men inte så. För ingen av oss är beredda att liksom... Att säga så här, nej, men elever ska inte ha möjlighet att ifrågasätta varför de har fått de betygen de har fått. Samtidigt kan många sådana processer vara sjukt avprofessionaliserande liksom, för lärare också.
Ja, men jag tror att man måste då kanske, alltså att läraryrket som yrke fått liksom, har ju en tradition att få slåss för sin autonomitet eller sitt berättigande egentligen. Jag samlar ju på lärarhistorier rent litterärt. Det är en sån här hobby jag har. Den är väldigt nördig. Men jag tycker om skönlitterära lärare. Och det här, det finns, och en av mina favoriter som jag tycker ringar in bilden av läraren. För vi har nog en bild av att läraren hade väldigt hög respekt i samhället förr och sådär.
Just det.
Men i ärlighetens namn, så jag... Så var det väl så att det finaste min farmor och farfar tyckte att en människa, det finaste yrket min farmor och farfar, som det var så här arbetarklass, så det bara skrek om det finaste yrket de kunde tänka sig var lärare. Så, och det var liksom det, bättre än så blir det inte, tänkte de. Nej. Samtidigt så är det ju så att om man läser till exempel Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken, så jobbar ju Arvid Stjärnblom som lärare innan han blir journalist. Liksom, för att han har inget bättre för sig. Han är inte lärare för att han vill vara lärare. Nej. Han hatar det hela tiden. Han tycker skitungarna är bara slynglar. Han tycker att det är liksom ett kneg som är det värsta tänkbara sorten. Han förlorar sin talang. Han går och förspiller sin tid. Just och det här är egentligen bara några sidor i den här boken. Och den är definitivt en parentes. Men jag tycker det är intressant. För att det coola yrket då är ju att vara journalist.
Men kan inte det ha något att göra med läraryrkets liksom funktion av att vara en farkost för liksom klassresor någonstans? Att det är det som gör att folk, det tyckte det var så himla fint. För att det var ett verktyg som många använde för att liksom komma upp sig in i medelklass och in i akademin någonstans. Men också att det är det som gör man sen efteråt ser på att så här, om det där kunde vem som helst göra. Du vet, redan då så var det, som du beskrev, så var man så här, det är liksom inte ett yrke som kräver särskilt mycket talang, för att det var så många som gick den vägen.
Ja, framförallt så hade den väl ingen utbildning från början, utan det räckte att du hade läst på universitetet, så, alltså lite ämnen, så räknades du som kunnigare än andra och så kunde du utbilda. Det fanns ju, det är ju en ganska ny grej, och jag är inte säker på att att vi har en fakultet överallt där, alltså på lärarutbildningen, att lärarutbildningen har en egen fakultet
någonstans måste det väl ändå finnas en fakultet som samordnar lärarutbildning, eller?
Alltså det är väl organisatoriskt.
Sen hur mycket med makt och pengar som ligger där, och så det kan man ju diskutera med liksom, att det ändå finns någonstans, vart hör den här hemma någonstans, det kan inte göra någon annanstans än där.
Alltså jag undrar ju hur mycket av liksom den utbildningsvetenskapliga fakulteten, hur mycket forskning som förekommer där, som har ett egen budget, som forskar på liksom själva yrket lärare. Alltså jämför då med läkare eller juridik, alltså att vara jurist, eller där forskningen liksom inte är fokuserad på hur man ska liksom, hur penicillin funkar, utan man är fokuserad på hur man är som den bästa av läkare, så borde det ju finnas en fakultet som fokuserar forskning på att man ska bli den bästa av lärare. Och där har vi ju
det där tänker jag hänger ihop med att utbildningsvetenskap är en ganska ny vetenskapsområde, och liksom för att hämta akademisk liksom trovärdighet så har man gått åt de teoretiska delarna istället för de praktiska delarna. Det känns som att det här med att en gäng högskolor och universitet har institutioner för pedagogiskt arbete är någonstans ett svar på det. För man tycker inte att liksom de utbildningsvetenskaperna har tillräckligt verksamhetsnära eller praktiknära liksom.
Nej, men precis. Och precis just det du säger, att det är ganska nytt, tror jag ju också gör att man... Men jag tror också att det finns en risk då att vi liksom helt oreflekterat tänker... att rör inte min autonomi. Och så tänker vi liksom inte riktigt på det här att... för att lärare har varit sjukt ansatta. Från alla håll i genom åren, i läroplansförändringar, i krav, i liksom särskilda anpassningar. Läraryrket är ju ett extremt förändrat yrke. Frågar du mina kollegor som var aktiva på 80-talet så menar de ju på att det är inte samma yrke som de har idag.
Nej, men så är det absolut. Alltså, ett sånt jättetydligt exempel om du kollar på faktiskt fritidspedagoger som på 80-talet till och med tidigare 90-talet gick en ettårig utbildning. Det började inte ens vara liksom på ett universitet eller en högskola, utan det kunde gå lite var som helst. Medan du idag går en lärarutbildning som är grundskollärare med inriktning mot fritidshem. Snacka om att man verkligen har gjort en uppdrags, alltså förskjutning i det, och naturligtvis en kompetensförskjutning i det som heter duga. Liksom. Så det, och den är där, resten av hur alla lärarkategorier gjort, fast över tid, eller hur?
Ja, och absolut. Och jag tänker förskollärarseminariet, som det hette på 70-talet. Man gick en liten kurs en stund.
Ja, det var bra.
Och så var man, idag är det en 3,5-årig utbildning och så vidare. Så det är klart att, att den förändringen har skett. Alltså det har ju hänt saker. Och det är ju ett sätt att professionalisera kåren. Samtidigt så har det ju också skett liksom sån här central, alltså den här autonomiteten eller friutrymmet som man hade förr, alltså förut, alltså när man hade, alltså på min nivå så hade man undervisningsskyldighet ett visst antal timmar som var statligt reglerade, och sen fick man göra vad man ville med resten av tiden, och det fanns liksom inga krav på att undervisningen var förankrad i någon slags kollektivt, alltså det här med kollegialt lärande, eller att att det var, alltså den beprövade erfarenheten var förankrad hos någon annan, eller att man, alltså hela, alltså, och det fanns egentligen inget krav på vetenskaplig grund heller, utan
nej, man fick lite vad man kände för, eller så.
Ja, men lite så, och det gjorde ju också, tror jag, att man, alltså att när, alltså det finns ju massa saker här som liksom har dragit och slitit i läraryrket, och som gör också att man vill skrika åt den här autonomiteten, men jag tänker ju att det blir lurigt, för att å ena sidan, det här är ju det här som är den svåra balansgången, å ena sidan så kan ju arbetsgivare och skolverk och lagstiftare liksom luta sig tillbaka på autonomiteten och säga att ja, vi stöttar lärarnas professionella, de är professionella, vi litar på deras profession. Ja, och så känner man så här, att lösa den här skiten, och så är det 2000 saker som inte går att lösa, som man hoppas att lärarna bara löser. Då har ju lärarna i sin jakt och sin, att slå vakt om sin autonomitet, förlorat. Samtidigt så tror jag ju att vi behöver hitta kollektiva lösningar som gör att, som stärker våran professionalitet. Alltså jag kan säga att när vi kom på att vi sambedömer alla betyg i svenska. Och jag kan säga till mina föräldrar, jag har inte ett enda klagomål. Och det här vill jag verkligen skrika ut till alla lärare. Alltså jag har inte en förälder som hör av sig och klagar på ett enda betyg. Och händer det, så har jag 16 svensklärarkollegor i ryggen.
Precis. Ja, men precis. Och det, så jobbar man väl inom andra professioner också. Så liksom, det är klart, med en diskussion samma, så vad tänker ni om det här, vad har ni om det här, om det här är nog rätt väg att gå. Där man mycket väl kan vara den som utför saker. Man kan vara liksom, du vet, praktiken, utan att vara liksom en sekund på sin autonomi. För att det man jobbar med, dess professionella objekt, är så tydligt definierat. Och det kanske hänger ihop med liksom varför vi har haft en del så här svårigheter att definiera vad är utbildningsvetenskap, eller vilken fakultet ska vi liksom vara under, för att, alltså, att lärande är ett så pass komplext professionellt objekt, eller hur? Och jag upplever ändå att så här, framväxten av utbildningsvetenskap och liksom de senaste decenniernas liksom forskning på de områdena någonstans ändå, tycker jag som kollar utifrån, verkar visa att liksom man hittar kompromisser runt det. Man börjar hitta så här, vad är skillnaden mellan psykologi och lärande, vad är skillnaden mellan hjärnforskning och lärande, mm. är det med? Att liksom saker som absolut tangerar varandra och som beror på varandra och som är resultat av varandra ändå kan ses som att det är olika saker någonstans. Och att det finns relevans för att lära sig av varandra och att se på varandra och att liksom utveckla tillsammans, så det skapar en möjlighet för oss att definiera så här, det här är vårt objekt, det här är det vi gör på ett sätt som vi kanske inte kunnat göra förut. Och att det också behöver synas i praktiken, för det är det som någonstans har varit svårigheten, att liksom i hela den utbildningsvetenskapliga liksom strävan efter ett eget sätt, det här är vårt område. Mm. Det kan man inte kunna säga jag har gett någonting för lärarna som är i praktik. Det är för att alltså, praktiker och teoretiker inom vår värld är så himla väsensskilda. Jag menar, hur många gånger har en vanlig lärare som jag har jobbat 10 år som lärare? Om du tänker en vanlig lärare som har jobbat 10 år, hur många gånger har man varit tillbaka på universitetet i jobbärenden? Man kan räkna det på en hand. Jag har varit där några fler gånger för att jag har haft ett annat möte och grejer, men liksom en vanlig lärare, nej, man behöver inte vara tillbaka överhuvudtaget.
Vilket är ju helt galet naturligtvis.
Eller hur, det säger ju någonting om avstånd där. Men där ser jag ändå att det händer saker som liksom ändå bådar gott. Det görs mer och mer praktiknära forskning. Det har blivit ett ideal som blir viktigare och viktigare. Någonstans inom akademi så är liksom teorin det som ger status, eller hur? Så att liksom, om du forskar fram någonting som lärare har nytta av i sitt klassrum, så ger inte det cred i akademiska världar. Det är inte det som du bygger din, liksom, din stolthet på, eller ditt rykte på. Så har det varit förut i alla fall, det har jag uppfattat det som. Men nu börjar det mer och mer komma, så att för att du ska få finansiering för det här så måste det göras i samarbete med praktik. Det måste utvecklas baserat på praktik, eller liksom, det måste vara praktikers frågor som man beforskar, som man utvecklar och så, är det med? Mm. Att det där någonstans som är liksom i samverkan med hur det tillämpas liksom har en relevans för att det ska få spridning och för att det ska betyda något för varandra inom akademin, men också för att det ska vara ett sätt att finta finansiering för det man gör. Så att där ser jag ändå att det händer en förskjutning till det bättre, eller så.
Ja, och samtidigt så tror jag, för att jag tycker du är ju fantastiskt positiv just nu, Jakob, och ser positiva saker. För att, jag menar, när vi gjorde betygsutredningen för inte så många år sedan på regeringsnivå, så var det ju en hjärnforskare som fick göra den. Och varför det var en hjärnforskare och inte någon som liksom har forskat på olika betygssystem, det kan man ju verkligen diskutera. Men om vi släpper den lite, så tänker jag att jag skulle vilja haka på någonting annat som du... som du säger. Och det är ju det att vi skulle behöva liksom stärka alltså professionens självförtroende. Och jag är liksom, och det är väl en slags autonomi. Jag fick en sån jag hade en sån fascinerande upplevelse när jag rotfyllde den enda tand jag har lagat någon gång i hela mitt liv. Jag var hos tandläkaren. Ja. Och han sitter, du vet hur en rotfyllning går till. Man har en tand och den ska liksom tömmas på var. Och den ska dödas ner i roten. Och det är liksom, vi pratar om halva millimeter som man inte får gå fel på. Och när jag sitter där med den här tandläkaren och han har sina millimeter små filar som han för ner i min tand och han har bedövat och han har gjort, så känner jag ju, jag är så ofantligt imponerad av dels att han vet vilken jävla millimeter fil han ska använda för att liksom döda min tand. Och för att det är på sån otroligt finlirig nivå. Samtidigt som, och jag inser ju när jag ligger där att jag har inte en susning om vad han sysslar med nu, utan jag är bara djupt imponerad. Vårat yrke är ju mycket grövre penslar. Vi jobbar med 30 ungar samtidigt. Har ju liksom, det är så många olika nivåer i det här att vi träffar dem varje dag. Att vi liksom har, och så får man då den här, ja men det där kan väl vem som helst göra. För vi har liksom inga millimeterfilar som vi, fast det har vi ju, fast de syns inte för att det är liksom en fågel som kommer
dem. Men så fort man förklarar dem så kan man ju få den respekten. Vi måste berätta vad det är. För direkt från början så låter det inte som att det är så. För att vi är inte liksom en massa coola verktyg och en massa liksom så. Som man använder någonstans som ger den bara känslan och säger, oj, jag har ingen aning vad som händer här. Mm. Det är ju det någonstans som jag jobbar på liksom, inte bortaplan, men vi jobbar på i en kontext som ändå är bekant någonstans. Mm. Det är det som är skillnaden någonstans.
Jo, men det är precis dit jag skulle komma, att vi behöver ju prata om vad det är vi gör och de här detaljerna. Men sen tror jag faktiskt att det finns en annan sak. Och det är ju den bristen av möjlighet till specialisering som läraryrket har. Alltså det finns ju, vi har en enda karriärsteg egentligen inom läraryrket, och det är den här, alltså förlåt mig Jan Björklund, men extremt flummiga förstelärarreformen. Det är nog något av det mest flummiga som har införts i svensk skola.
Något av det mest misslyckade som har införts.
Jan Björklund är ju faktiskt världsmästare på att liksom skapa reformer som ska göra många saker samtidigt. Alltså, han hade ett betygssystem som skulle liksom både motivera och utvärdera samtidigt och dessutom sortera. Den här förstelärarreformen skulle vara en lönereform och en karriärsreform samtidigt. Det kan aldrig vara båda. Och det gör ju att, och det finns ny liksom sån här forskning på det som jag läste alldeles nyligen. Och förlåt, men jag kommer inte ihåg vad jag läste det. Men som säger att vi i Sverige är liksom, alltså man är dålig på det runt om i hela världen att ha liksom karriärsteg i läraryrket. Och det gör att just läraryrket får svårt att hävda sig som autonom liksom kunskap. Samtidigt
det är bland annat OECD visade sin utvärdering kopplat till PISA och så det är därifrån bland annat.
Ja, och i Sverige är vi världstjänst. Det går liksom inte att bli. Tänk om, alltså, det går, alltså, en svensk lärare ska vara lite bra på allt. Och det är ju inte så att det är lite, att vi är det. Det är ju liksom någonting.
Nej, visst, men så är det absolut. Nu sa du någonting som jag tänkte, åh, det där skulle jag vilja säga någonting på, men så glömde jag bort vad det var.
Ja, men vänta en sekund så ska jag bara avgöra. Jag har en sjuk unge här som står och studsar bredvid. Vad säger du, Arvid? Det blir falukorv, Arvid. Eller potatis och purjolökssoppa. Potatis och purjolökssoppa. Ja, här har vi killen som...
Om vi backar lite, du sa någonting precis innan. Du pratade om, vad var det du pratade om? För jag redan glömt bort det.
Jag sa att vi pratade om OCD, alltså just det här med möjlighet att göra karriär och att vi inte kan, att vi som lärare ska vara bra på allt.
Nej, men precis. Alltså, så här, det finns ju karriärvägar för lärare, bara att de leder alldeles för ofta bort från klassrummet. Det är den kritiken som OCD har kommit med liksom, när man pratar om lärarprofession eller läraryrket i Sverige. Så. Och att man ska kunna gå vidare och specialisera sig, som du säger, och vara kopplad till undervisningen, men inte behöva liksom bli specialpedagog eller utredningar eller bli rektor eller bli forskare och så, utan att jag får inte forska på heltid. Det tror jag är superviktigt. Jag tror att de här kombinationstjänsterna som vi har sett i 15 års tid nu, men som börjar bli liksom större och större och vanligare och vanligare, de tror jag absolut är nyckeln på den lösningen. Vad som har varit grejen med dem har ju varit att man kunnat kombinera alltså doktorandstudier med praktik, men sen så fort som man har varit färdig så har man börjat välja det ena eller det andra.
Ja, och jag
kan... Och där någonstans har man liksom funnits en designfel som jag tror att man bör komma till rätta med.
Ja, och jag tror ju också liksom att man alltså dels att man kan studera och ändå behålla sin lön, för jag tycker ju, jag har liksom, det är en sån här grej som jag tycker är skitjobbigt. Jag har massor med saker som jag skulle kunna tänka mig att liksom fördjupa mig inom och skaffa mig ett doktorshand, men jag kan inte gå in på en doktorandlön. Det går inte utifrån liksom, alltså det som det har ju med ekonomi att göra. Det blir ju liksom en väldigt konstig, det blir konstigt. Ja. Och där samtidigt som vi liksom, samtidigt som vi är i behov av av den här hela tiden utforskandet och att vi kan lära varandra och att vi kan, att jag kan hitta stöd i, om jag ska undervisa i något specifikt, att jag, om jag, när jag undervisar i litteraturvetenskap, så har vi en lärare på skolan som är både hon är ju svensklärare, men så är hon också bibliotekarie och har då en litteraturvetenskaplig kunskap som är långt över liksom min nivå. Och det är ju oerhört skönt att gå till henne.
Mm.
Att liksom få bekräftat att det här är vettigt och det här liksom, alltså du vet, i min kunskap, alltså det, mina slutsatser, mina teorier.
Så att
och det höjer ju kvaliteten på hela undervisningen naturligtvis, men hon får ju inte en krona i att hon är dubbelutbildad liksom, att det är ingenting som ingår i hennes tjänst, utan då är vi liksom sådär, alltså det är klart att hon skulle kunna utveckla den kunskapen ännu mer och så skulle man stärka den. Alltså ja, det finns någonting i det som vi liksom tappar bort det.
För det finns alltså en annan grej i det där också som är ganska intressant apropå det du pratade om förut. Att den här kollegan då, hon har liksom skaffat sig sin dubbla utbildning utanför lärarutbildningen. Den kompetensen hon har, det hon är expert på, är ju liksom litteraturvetenskap. Och inte hur man undervisar om litteraturvetenskap. Där finns en ganska stor skillnad. Och jag förstår att det finns en poäng när man jobbar på gymnasienivå att ha den kompetensen du har, eller hon har. Och att det är något som absolut måste finnas utrymme för. Men när vi pratar om liksom, alltså, lärare som beforskar sin praktik, så måste det ändå vara inom vårat område, eller hur? Och det tror jag liksom att vi har gjort ett fundamentalt feltänk från början, för att om du kollar bara på lärarutbildningen, så är det så att liksom, jobbar du mot gymnasiet och jag tror kanske högstadiet, då kan du få en lärarutbildning på avancerad nivå. Så man läser mer kurser, man fördjupar sig inom sina ämnen, det är liksom, den är, det kan vara 5,5 år istället för 3,5 år, för man läser mer av den sortens kunskap. Och det är inte oviktigt för lärare som undervisar. Men det är inte heller så att det är en ordning som främjar vår profession, eller hur? För någonstans så skulle man erkänna att om lärandet är vårt objekt, så hade alla lärare haft behov av en lärarutbildning på avancerad nivå. Och att det naturligtvis finns saker som du behöver liksom fördjupa dig mer inom, om du jobbar inom ämnen där du kanske inte behöver ha en litteraturvetenskaplig examen. Jo, det finns absolut behov av det också. Men liksom genom hela utbildningssystemet faktiskt. Men inte på det sättet att liksom det inte finns andra saker också. Och där tror jag att det har blivit så för att vi har slirat på vad det är egentligen som är vårt professionella objekt. Är du med på det, jag tänker?
Ja, nej, men jag håller med dig om det, Jakob. Att det är precis det man slirar liksom på. Alltså det är klart att den ultimata utbildnings... alltså det här, och det börjar komma, vi har lite böcker om nu, vi har liksom suttit i vårat ämne, så hur man undervisar om litteratur och litteraturvetenskap och hur man får elever att liksom engagera sig i läsning och förstå litteraturvetenskapliga begrepp. Problemet med dem är ju att de inte tar hänsyn till att vi har en läroplan och ett centralt innehåll, men det kanske kommer. Så jag ser också att det utvecklas. Samtidigt så tänker jag så här, och det behövs, samtidigt så ska vi ju inte tappa bort det som jag tror verkligen skulle stärka oss som profession, för det är så många olika delar i vårt yrke, och vi är absolut inte klara när man är, alltså jag tror alltså det här med karriärsvägar, alltså att man har liksom, är du nyexad lärare så vet du inte hur du på ett smidigt sätt möter pisskrävande föräldrar. Förlåt, det där var inte professionellt uttryckt, men alltså det finns ju ändå jag ska inte säga så, jag tar tillbaka det att jag sa så, för det var inte professionellt uttryckt, utan alltså när man har komplicerade situationer med vårdnadshavare, då så är det liksom det mer professionella sättet att uttrycka sig, och det gynnar inte mig att uttrycka mig som jag gjorde innan, och jag ber om ursäkt för det. Men du får inte klippa bort det, för att det kan också faktiskt...
Nej, det ska vara kvar.
Men för saken är den att jag har ju liksom lärt mig genom åren hur man gör det, och jag vet liksom det, och jag är trygg i det idag. Och det måste man som ny lärare få vara otrygg i. Förstår du vad jag menar? Alltså, den, ja, visst, alltså man måste få vara lite valhänt som i alla andra yrken. Men samtidigt så måste vi också känna, och det förstår jag om vi nu ska vara lite snälla mot de här allmänna råden, att nu är det så här, att det här har jag professionellt beslutat, och det är min bedömning utifrån den, den utbildning jag har och den kunskap jag har, och det får du respektera. Självklart så behöver vi också den synen på saker och ting i skolväsendet. Alltså, har vi inte den synen, alltså den måste vi ha som utgångspunkt, att, att varje lärare tar ett beslut utifrån sin profession, sin erfarenhet och sin, liksom, sin professionella kunskap. Och det så är det ju inte inom, men vi måste komma dit. Och jag kan ju liksom, för kommer vi inte dit så kommer vi aldrig att få bättre arbetsmiljö, aldrig få högre löner och aldrig få någonting egentligen.
Nej, precis. Och jag tycker det är bra, för det du säger är någonstans det jag gått och funderat på utan att kunna formulera hela den här dagen. Det är verkligen så att allt det här hänger ihop. Och jag tror att vi behöver grotta lite mer i det, mer än vad vi har gjort förut. Kanske har vi närmat oss det mer idag. Vem vet? Kanske jag, kanske nej. Men jag tycker ändå att det är en ganska rimlig så här avrundning av det här avsnittet också. Just för att vi är där vi är. Saker och ting är som det har varit. Det blir kanske bättre. Eller så blir det inte det.
För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli, sa Cornelis Vreeswijk. Och honom gillar jag.
Ja, absolut. Det gör så att vi tar det som avslutningsord. Men tack för att ni var med oss. Ha det, tack.
Hej då. Det här är Skolsverige.